Välkommen Jonas. Efter långt om länge är det dags för avsnitt 232.
Precis, och vi kan väl konstatera att vi vid det här laget ligger hopplöst efter.
I poddandet.
Ja, men faktiskt.
Återigen gör vi förra veckans podd.
vi har ju faktiskt ingenting annat att skylla på än en bristande planering, men också lite logistik. Vi har ju haft en del logistiska utmaningar. Jag får ändå säga att förra veckan var ju för mig en av de mer aktiva veckorna på många plan än på mycket, mycket länge. Inte minst när det gällde resande, farande, flängande, men också fysisk aktivitet.
Ja.
Så att rent logistiskt så var förra veckan en stor utmaning.
Det var det.
vi har ju liksom inga poddavsnitt på lager sådär.
Nej,
vi vill ju vara alla minut med podden så. Så vi har ju inte så att vi gjorde en intervju med någon som vi träffade i februari. Och så den publicerar vi nu i september.
Nej.
Det hade varit lite fegt sådär och konstigt.
Det beror ju lite på vad man hade intervjuat någon om. Men, de flesta intervjuer gjorda i februari är lite daterade faktiskt.
Vi kommer ta oss själva i örat ordentligt med poddandet och se till att hamna i fas, och vi jobbar...
Är det inte kragen man tar sig
i? Ja, i örat faktiskt också, men också i kragen.
Okay.
Ja, men också i kragen.
Ja, både ett dubbelgrepp.
Man kan komma lite grann bakifrån så och lyfta i örat, öronen.
Nej. Ja.
Och hamna i fas helt enkelt med nya spännande avsnitt, temaavsnitt och såklart. Och det är någonting som vi jobbar på då. Så att vi tänkte att den här veckan, eftersom vi är redan inne på en ny vecka.
Ja.
Så vi tänkte faktiskt bara göra en uppdatering helt enkelt på de äventyr som jag har varit ute på.
Ja.
Med några intressanta betraktelser därifrån. Så det blir inget riktigt, det blir inget temaavsnitt, utan det blir mer ett Jonas och Niklas avsnitt.
Ja, för de som nu gillar det.
Ja, precis. Så att det blir ett avsnitt med bara uppsnack.
Ja.
Men det behöver inte betyda att det blir tråkigare för det. För att jag har varit med om en hel del oerhört fascinerande upplevelser.
Det kan jag tänka mig.
Ja, och har många spännande betraktelser från de här resorna, eller från de här strapatserna som jag har varit ute efter. Då.
Just det. Vad var det för olika strapatser? Du kan bara dra det snabbt innan vi går vidare.
Ja, först körde jag ju ÖTU i måndags.
Just det. Det är en strapats förra måndagen. Säga.
Ja, det är ju en strapats.
Som jag inte har hört någonting om faktiskt. Ja, det har jag. Jag har hört lite från Elin. Men, ja.
Det är ju inte så konstigt att du inte har hört det, eftersom direkt efter det så åkte vi hem till Borås på tisdagen.
Ja.
En lång dags färd i bil med lilla Rufus. Och med en hel del förvecklingar även där. Och på onsdag så gick jag upp tidigt, så flög jag ner till Skopje i Nordmakedonien.
Just det. Första gången i Nordmakedonien eller?
Definitivt.
Ja.
Första gången, chansen har inte funnits rätt länge, för att landet har inte funnits speciellt länge.
Nej.
Nej. Och det är väldigt viktigt nu att man säger Nordmakedonien.
Och inte Makedonien.
Nej, precis. Ja. Landet heter Nordmakedonien, och jag tror att det bara är sedan februari kanske som det heter Nordmakedonien.
Ja.
Ja. Och där började ett stort cykeläventyr på torsdagen, där vi i projektet Cycle for Europe cyklade då via Kosovo, Montenegro upp till Sarajevo i Bosnien.
Mm.
Där vi då sen flög hem via Istanbul och blev strandade där.
Ja.
Och kom hem då först igår.
Ja.
Så att det fanns en del logistiska utmaningar. Jag hade ambitionen att faktiskt göra podd under resan, men dagarna blev så oerhört långa att det kändes inte som att det fanns helt enkelt inte utrymme för det.
Du hade
på grund av anledning helt enkelt så är vi återigen då sena.
Precis. Ja, det fanns ju intressanta
lost in podspace.
Det fanns intressanta sidekick-ämnen med det där i Makedonien i form av Daniel Breeze och Peter Aljebäck. Men jag förstår att ni alla tre kanske spenderar er energi på själva cyklingen.
Ja, det fanns vare sig själsligt utrymme eller fysiskt utrymme eller rent tidsutrymme att göra en bra port på. Men jag ska säga det redan nu då, att ett ämne som vi har planerat för framtiden och som är i högsta grad relevant för mig sedan tidigare, men också i samband med det här då, just det här att använda motionsutmaningar till välgörande ändamål. Det är ett väldigt intressant poddämne faktiskt då.
Just det.
Eller att använda sina egna äventyr eller de egna fysiska äventyren då som ett forum, en plattform för att kunna driva en viktig fråga. i det här fallet då frågan om social hållbarhet eller att hjälpa utsatta människor i utsatta länder.
Mm.
Och det ska vi göra podd om senare. Men att då krävs det, man behöver sitta ner några fler då och ha mera lugn och ro än vad vi hade på ett hotellrum i Kosovo.
Ja, det
eller,
förstår jag.
Eller i Sarajevo. Ja. Så, sammanhanget då. Men ja, vi kan väl ta det lite från början till slut.
Det tycker jag.
Ö till ö i måndags.
Mm. Jag vet att inför ö till ö så var det ju inte själva den fysiska utmaningen som oroade dig, utan det var själva logistiken att skicka runt relativt unga Rufus med diverse människor runt Stockholm, ja, för att alla ska vara på rätt plats vid rätt tidpunkt och så här, att själva ta sig från vilka två punkter du nu är man tar sig från under ö till ö, det var inte det kändes som det skulle bli lite avslappning nästan.
Ja, det gick jättebra faktiskt, stort som helst. Vi hade ju turen att Cecilia från Team Tiggebalsam erbjöd sig att passa Rufus.
Mm.
Och våra vagnar under tiden vi skulle köra loppet. Och det skulle ju komma att bli då den längsta tiden som Elin hade varit ifrån Rufus. Sen han föddes faktiskt.
Ja.
En hel dag. Hon har varit ifrån Rufus som mest typ så här 7-8 timmar kanske.
Mm.
Hon körde ju öloppet sprint och var borta hela dagen. Jag var hemma med Rufus och det kan ha varit det längsta hittills då. Okay. Men Cecilia var så generös och erbjöd sig att passa honom under den här dagen.
Mm.
Vi frågade flera gånger om det verkligen var okej, men det var det. Så efter en lång resa upp till Stockholm, alltså det är inte roligt för en 11 månaders bebis att åka bil i 45 mil. Det ska man ha klart för sig.
Det är ju inte roligt för någon, men framförallt inte för en 11 månaders bebis.
Nej, men han höll upp till föredömligt bra. Det blev ju en del babblarna och det blev ju en del... Ja, han sov ju en del om, men vi var ju glada när vi var framme vid Djurenäset då.
Ja, det förstår jag.
Men sen så klockan 4 på morgonen så möttes vi. Ja, hon bodde där ute också då på Djurenäset, så tog hon Rufus. Och sen så gjorde vi oss klara för avfärd då. Då tar man ju färjan till Sandhamn från Djurenäset. Mm. Tidigare har man ju bott ute i Sandhamn. Men fältet har vuxit så mycket nu att man har tagit in så pass många lag att det är ohållbart att bo där ute. Så tror jag de har gjort om hela hotelldelen på Sandhamns seglarhotell också. Men allting med briefing och mat, allting är ju så mycket bättre att ha på Djurenäset. Sen tar man en kort färjetur då från Djurenäset till starten i Sandhamn. Så vi var väldigt lugna och stabila, kändes det som.
Mm.
Allting kändes väl förberett. Vi var lite oroliga för Elins ena fot då, som hade stökat och sådär.
Ja.
Och att hon inte hade tränat så jättemycket. Och vi hade en väldigt en modest raceplan som byggde på att vi skulle, ja naturligtvis, simningarna är inga problem för det. Vi var ju på i täten, eller drar ju henne då. På Lina, men sen att hon fick bestämma takten på löpningen och säga till då när vi skulle gå.
Var det sist hon skulle köra ö till ö som hon gjorde sönder sin fot dagen innan?
Nej, det var faktiskt, det var ganska många år sedan faktiskt. Ja. Det var 2015.
Just det.
Då var hon ju i väldigt bra form, då skulle hon ju springa tjejloppet under 40.
Mm.
Och så gick foten sönder precis på tjejloppets sista kilometer på upploppet faktiskt. Ja. Så smällde det till i plantarsenan.
Hon kanske lade in en spurt där?
Ja, vem vet. Men hon har varit lite känslig för att den ända sedan dess då.
Ja.
Sen läkte hon jättebra. Hon körde ju både halv Ironman och hela Ironman och ÖTÖ året efter och Rockman och jättemånga event och sådär. Nu är det ju mer att hon inte har tränat så mycket för att hon har varit mamma på heltid helt enkelt. Och det bjuder vissa utmaningar. När man har en partner som ska träna mycket och jobba och sådär.
Ja.
Ja, en får stå tillbaka lite grann så.
Precis.
Ja. Tyvärr. Ja, även om vi gör vårt bästa.
Mm.
Men vi hade en fin dag. Ja. Jättefin dag. Vi...
Man får väl säga det att bara genomföra ö till ö kräver ändå en viss nivå av form.
Jo, men hon är ju superstark. Hon är ju, det är klart hon är jättestark. Så. Ja. Men redan då på den första lite längre löpningen så började vi gå lite grann då. Speciellt när det var uppför.
Mm.
Därför att det pejsade sig hela vägen in då.
Just det.
Så att, och det är ju så. Ö till ö är ju ett tålamodslopp. Man kan ju liksom inte börja tänka på vad som kommer hända. Ja, vi ser fram emot långa löpet. Vi ser fram emot grissimningen. Nej, men vi är här och nu är det som gäller.
Ja.
Så,
lite sen så buddhistiskt. Ja, här och
absolut.
Nu,
och loppet startar ju 6 på morgonen.
Ja.
Och det är ju verkligen så här att tittar man på klockan och klockan är 11 så har man bara hållit på i 5 timmar.
Mm.
Så vi hade ju en kontroll där man kommer till den andra längre löpningen som man har då, man är nere och vänder. Man gör, det är egentligen den enda delen på banan där man har en liten out and back. Man kommer till liksom, man ska springa ner till vattnet och så där är det en tids- och vätskekontroll då. Så att det är ett par hundra meter där som man möter folk på då.
Precis.
Och där tittade jag på klockan. Jag hade faktiskt min Garmin på mig för en gångs skull då, för att ta lite splittar och sådär då.
Ja.
För att kunna ha efteråt, se
cool.
Jämföra mot kartan och sånt.
Var den inställd på swimrun då?
Ja, det var den faktiskt. Mm. Ja. Och det var klockan, då hade vi hållit på i sig 4:47. Och det kändes ändå som vi hade varit ute jättelänge. Vilket man har om man har hållit på att motionera i 5 timmar.
Det har
då man ju ändå hållit på en bra dag, ja. En bra stund.
Det är inte konstigt att det känns som att man har på länge. Precis. När man har hållit på länge.
Och sen hade vi växlat lite så här. Vi hade tidigare då den dagen blivit omsprungna av Petter och Therese Alshammar.
Ja.
Och där så...
Rapparen Petter.
Ja. Mm. Och sen i slutet på den här längre löpningen så kom vi i kapp dem.
Okay.
Så, och sen blev det så att ett bra sätt att få tiden att gå, det är ju att timma upp sig med ett annat par och småprata lite.
Ja.
För jag menar, man blir ju ändå så här, man pratar, hur mycket kan man prata med sin partner, tävlingspartner, som dessutom är ens egna partner? Jo, man pratar ju, man peppar ju så här. Men det blir så mycket bättre dynamik när man är några fler.
Det är klart.
Så det blev ju så att vi timmade ihop oss och de simmar ju lite fortare än vad vi gör då. Therese simmar ju jättebra och Petter simmar ju lite starkare än vad Elin gör.
Mm.
Så att, ja, men vi var väldigt jämna och Petter var ganska sliten på löpningen och trött redan där då, så att det passade oss bra liksom, att det blev ännu lite långsammare. Bara för oss spelar det ingen roll om det skulle ta 20 minuter längre på dagen eller inte.
Nej, just
det var, målet liksom var ju bara att komma framåt hela tiden, nästa löpning, nästa simning.
Mm.
Så vi utvecklade
Hur var dagen rent vädermässigt och njutningsmässigt? Så var det skönt i vattnet, var det soligt? Hur såg det ut?
Jag tyckte det var jätteskönt i vattnet, men jag tycker ju nästan alltid det är skönt i vattnet. Jag gillar ju när det är svalt på swimrun, kallt nästan till och med, därför att man blir så varm när man springer.
Mm.
Vi hörde av väldigt många, vi hörde vid många vätskestationer att det var många som frös jättemycket.
Ja.
Vilket vi hade svårt att förstå. Men vi tror väl det är så att en hel del av swimrun-dräkterna nu har blivit så tunna.
Mm.
Och det passar ju jättebra för riktigt snabba lag. Eller om det är riktigt varmt vatten. Men när det är långa lopp och om man är lite sämre på att simma och det kanske är då, ett par grader kallare vattnet, då blir man känslig för kylan då. Men jag frös ju absolut ingenting och inte Elin heller. Och det var ju ett av de varmaste åren som jag kan minnas.
Ja.
Det var ju aldrig så att man kände att det var kallt när man hoppade i, ever.
Var det soligt och härligt?
Ja, eller? Det var ganska bra. Däremot var det blåsigt, så det var ganska tuffa simningar får jag säga.
Ja, okay.
Det låg på ordentligt, så den simningen som har fått namnet grissimningen gjorde ju verkligen skäl för namnet. Och den simningen tog ju tid, den är mitt på banan kan man säga, efter ungefär 6 timmar.
Mm.
Och den splitten, det var ju kul att se, för den splitten, jag tog ju en split då, och så tittade jag på klockan efter simningarna. Och den splitten tog ju, det var 1360 meter ungefär fick jag på min klocka. Och den splitten tog ju 27 minuter någonting. Eller den simningen tog 27 minuter, så jag snittade ungefär 2 minuter på 100. Och då har jag ju simmat på.
Ja.
Då har jag ju liksom yxat på. Men det var ju väldigt stark sidvågssimning då, sidvågsvind.
Just det. Jag kollade lite på livesändningen faktiskt.
Mm.
Grissimmet blir inte riktigt samma betydelse på engelska. The pig swim.
Precis.
Men det såg man, de första lagen, de snabba lagen, kunde simma ganska rakt. Men sen lite senare på dagen så drev folk mer åt sidan. Ja. Så att strömmarna ökade lite.
Ja. Och även första simningen var jättestökig. Och problemet är ju att vi startade ju långt bak i fältet. Eller, ja, vi var i den andra hälften i alla fall.
Ja.
Och första löpningen är ju liksom bara en grupplöpning. Det är ju en så kallad masterstart, så att det trycks ihop väldigt mycket så.
Ja.
Och det är bara 1,8 km ner till vattnet. Så när vi kommer i där, sen simmar vi ju bättre än majoriteten av alla lag. Och när folk är sammanlänkade med lina och sådär, så blir det blir ju stökigt i vattnet.
Man fastnar i saker.
Ja, typ gör man ju det. Och jag är ju duktig på att simma rakt. Jag har ju inte simmat snett hela mitt liv. Men jag är duktig på att simma rakt.
Ja,
det vore väl fan annars.
Ja.
Ja. Men många andra är ju lite sämre på det. Så att, och jag hade inga jätteproblem så där, tror jag. Men Elin däremot, hon var ju helt blåslagen efteråt. Hon sa att det var typ den värsta simningen hon har gjort någonsin. Hon hade ju panik nästan.
Alltså.
Den var stökig, det var frenetiskt. Jag tyckte också att det var den mest intensiva, på ett negativt sätt, intensiva simningarna jag har gjort på Göteborg. Det var nästan så jag kunde längta tillbaka till tiden då vi var så här
12 lag, 6 lag.
Ja. Nej, inte, men alltså det var crowded bara. Det kändes som man hade folk på sig omkring sig hela tiden.
Lättade upp på de senare simningarna sen då?
Ja, sen dras det ut jättemycket naturligtvis. Och sen var ju vi, innan vi teamade upp med Petter och Therese, så var ju vi själva under stora delar av dagen. Så att man,
ja, det är ändå så att man, ja, kan vara själv.
Ja, 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 absolut. Det var ju långa partier. Visst, man ser något lag framför sig. Om man ställer sig inför en simning så ser man ju lag i vattnet.
Mm.
Men det var många gånger som vi var helt ensamma runt omkring oss.
Ja, ja.
Definitivt. Efter 6-7 timmar, då sker ju inte många omkastningar. Då har ju fältet dragits ut. Liksom.
Ja.
Sådär. Så vi utvecklade en liten pepp där. En liten pepptalk där vi var så här... Fan vad bra att vara här. Det är ju mycket bättre att vara här än där.
Mm.
Där vi var är ju, tänk att vara, du vet, så här, man har gjort grissimningen, kommer upp till bara, fy fan vad gött att vara här.
Ja.
Mycket bättre att vara här än där. Tänk att stå och titta ut på grissimningen nu.
Eller hur?
Ja, fan vilka.
Bra taktik.
Ja, men mycket så här, mycket bättre att vara här än där.
Ja.
Ja. Så den hade vi med oss hela tiden. Och även sen då när det började gå riktigt trögt då, mot slutet då, långa löpningen. Så här, fan vad, du vet så här, då var det ju på nivån att vi så här, pusha och peppa så här. Kom igen nu, nu siktar vi på den här. Okej, nu springer vi till nästan snittsel där. Petra är lite seg där. Okej, nu springer
nästa lyktstolpe.
Ja, men lite så. Nu är det nästa kurva vi springer till. Och sen bara, fy fan vad gött att vara här.
Nu tänk är vi inte kvar där borta längre.
Tänk att stå där borta och titta på den här kurvan. Ja, men mycket på den nivån då.
Ja.
Lägga saker bakom sig. Ja, nu låg vi där bakom oss. Men det var 100 meter vi inte behöver göra igen.
Hade ni, vad är det Petter brukar säga? Man ska ha kul på vägen.
Det var faktiskt ett uttryck vi aldrig någonsin... det kom aldrig över någon släppar faktiskt.
Nej,
det kändes lite uttjatat. Jag vet inte, ingen av oss kommer att tänka på det.
Nej.
Men vi hade väldigt
men kanske hade kul på vägen.
Ja, vi hade absolut trevligt. Vi var lite också i den här embrace... Vi hade det här, alltså embrace the race,
ja,
också med oss. Som är viktigt att ha. Och extra viktigt då när man inte tävlar för att vinna utan tävlar för att genomföra. Då ska man ju ändå njuta av det... exotiska i upplevelsen eller det ändå det coola i upplevelsen.
Här,
fan, vi är ute här och sämre sätt har man ju spenderat en måndag på. Det var mycket, många sådana utrop också.
Ja.
Så här att man...
Sämre måndagar har man haft.
Ja, sämre måndagar eller tråkigare måndagar har man ju haft ju. Så finns det ju sådana saker man ser fram emot. Exempelvis efter... Och det är också så här, det kommer ju ett par långa simningar efter grissimningen. Det kommer ju någon 1000 meters simning till. Det står en person och delar ut Twix.
Mm.
Sådana Twix.
Godis.
Ja, precis. Jag undrar om det är efter grissimningen eller inte. Jag kommer inte ihåg exakt. Men det är i alla fall efter en lång simning. Så har man det att se fram emot. Och då tänker man alltid, undrar om Twix-tjejen står där nu.
Ja.
Mycket riktigt, gjorde hon ju då.
Hon är underbar.
Ja, helt underbart. Går man där och frustrar och checkar Twix. Får man två Twix.
Fick ni med er, ska jag passa på att fråga nu, ett sidospår då, sådana här små muggar som man får bära med sig för att kunna dricka något i.
Men det hade vi själva.
Ni hade egna.
Sådana små kåsor, ja.
Ja.
Mm. Som man då...
För att undvika det här i engångsartiklarna.
Ja, absolut. Ja.
Sen hur funkade det då?
Ja, funkar också jättebra. Ja. Fick man då hälla i och... Ja, fick man ju ihält. Så, ja, men, och det var, jag vet att många har med sig jättemånga gel och sånt. Vi har inte med oss någonting. Det går så långsamt ändå för oss. Man får köra på det man har med sig i kroppen. Det blir en sån fat burning dag. Sen bjuds det ju på en hel del produkter längs vägen.
Ja, Twix bland annat.
Ja, bland annat två Twix. Men sen är det ju lite sportdryck och lite godis och lite sånt där som hemmagjorda, ja, men lite sån energibars och så.
Ja.
Men vi hade en extremt trevlig dag i alla fall. Och sen mot slutet av långa löpningen så började elen bli lite... Hon blev lite otålig nästan så här. Det gick väldigt långsamt där ett tag och vi kände att det drog ut på tiden. Så här, och hon kände att hon började tappa det lite grann så här. Och hon hade också stukat foten då i början på långa löpningen.
Ja.
Så den andra foten, hon trampade riktigt, riktigt snett då så att hon föll ihop och skrek så. Och då kände jag så här, det här kan ju vara slutet på den här dagen liksom. Men hon bet ihop och man får ju snabbt komma upp och stödja sig och känna att så länge ingenting är brutet så kan man komma igång igen då.
Mm.
Men hon kände liksom att jag får inte dra ut på det här för länge nu.
Nej.
Sen var det en grej till då, det var att hennes bröst började bli väldigt stinna.
Ja, ja, ja. Hon ammar fortfarande.
Ja, så att hon sa så här, men fan spring för liksom så här, vi hade ändå saskat på varandra i 6 timmar eller någonting där. Och så bara, ja men kör ner lite grann nu så syns vi i mål sen då. Så vi sprang på lite och så. Och ganska snart där drog Elin ner halva sin våtdräkt och började...
pumpa ut.
Ja, började reliva sig själv av den här mjölken då.
Ja.
Fick då en ganska absurd syn. Ja, då det bara sprutade mjölk i brösten.
Ja, men det måste ha varit jobbigt för henne att känna det, men ändå, det var ju en rolig bild.
Ja, men sen när man gjort klar långa löpet så är det en sektion då av lite kortare simningar och där var det riktigt stökigt i slutet faktiskt. Det var det ju ganska höga vågor.
Ja.
Och sen
kortare... var det inte såna här små snabba vågor som piskar i ansiktet så, som du brukar gilla?
Ja, det var en blandning av det och lite större vågor. Alltså, det var lite mitt emellan, men det var ganska hög, relativt sett hög sjö.
Ja.
Så det var ju så här, det blir väldigt, väldigt långsamt när man boxerar någon framförallt. Och man känner inte att man kommer någon vart direkt. Och sen är det löpningarna är väldigt tekniska och så här, det är mycket klipper och det är stökigt i det största allmänhet. Och när vi var på en av de öarna så stukade Elin sin fot en gång till. Aha. Alltså jag trampade till den igen.
Samma fot.
Ja, så det gjorde ju så här vansinnigt ont. Så att jag bara, men nu får vi gå det sista. Nu får vi gå fram till sista ön. När det är grusväg då, när man är på ute, då är det 3 kilometer tillbaka till målet då.
Ja, ja.
Så vi gick ju extremt mycket då på de här stökiga öarna. Det går inte att springa direkt där ändå. Det är ju så här, man klättrar ju på, upp och ner på klipper och så. Det är, så att när vi kom till den allra sista simningen, som är så här 100 meter fram till ute, då kom Therese och Petter igen. Så att vi gick ändå i mål tillsammans.
Ja,
så det var precis som det skulle vara. Ja. Vi hade ändå tävlat merparten av dagen tillsammans.
Ja.
Så vi fick den sista löpningen på ute tillsammans då. Ja, även där och uppblandade lite promenad. Så det var ganska mycket trötthet i totalt sett där då.
Var Rufus i mål och väntade på
er? Och då var Rufus, lilla Rufus i mål och väntade på oss.
Blev han glad när han såg er? Kände han igen er?
Han hade haft en väldigt trevlig dag. Ja, han kände igen oss. Ja. Det gjorde han.
Ja.
Ja. Så att det var ju...
Det är lätt att känna igen någon i båtdräkt och badmässa, tänker jag. Men ni kanske inte hade badmässa på er när ni kom in.
Nej, då hade vi tagit av oss dem.
Ja.
Ja. Och så var det ju snabbt, så var det ett snabbt ombyte. Halta runt där, dra alla väskor, duscha, käka middag. Varpå då den stora tröttheten sänkte sig som ett täcke över den.
Förstår jag.
Eftersom, inte minst på grund av att man har sovit väldigt lite då natten innan. Och uppstigning 3 eller någonting då.
Ja.
Och sen dagen efter var det ju hemresa.
Mm.
Och då, det började då lite äventyr. För att då utgick jag från att den här färjan som man åker då, att den skulle åka till Årsta brygga. Så har det alltid varit förr i tiden då. Ha. Åker man till Årsta brygga som är närmast. Men då visste det sig att vi åkte med den chartrade färjan och den åkte hela vägen in till stan.
Ha.
Och vi hade ju vår bil och Årsta, för den hade ju Cecilia hade kört dit. Ja. För att ta färjan ut och möta oss.
Just det.
Men då visste det sig att man kunde hoppa av i Saltsjöbanen.
Mm.
Ta en taxi till Årsta brygga.
Mm.
Vilket jag då gjorde.
Ja.
Och tyckte det gick ju jättesmidigt ändå i det stora hela. Satte vi oss i bilen, hittade en bra väg som gick då, så att vi slapp åka via centrum.
Mm.
Utan vi snirklade oss ut på små fina vägar, Nynäshamnsvägen, ut till Södertälje. Södertälje ringer telefonen. Nu är det taxichauffören som ringer då, för att berätta att jag har glömt min dataväska i baksätet på den här taxibussen då.
Ja, vad härligt.
Ja, för att det är så mycket grejer.
Jag tänkte säga det, för att det var något år på Ö till Ö som när du kom i mål och fick dina väskor,
ja,
så hade din dator tagit ett bad.
Det verkar som att hela min väska på något sätt hade tagit ett bad och så min dator hade kraschat. Ja,
ja, så jag tänkte fråga dig, det var inga datorproblem i år, men nej, det var det då tydligen.
Jag hade inte tagit med mig datorn till, alltså, i tävlingsväskan, och jag hade lagt den i bilen och så fick Cecilia ta med sig den ut då.
Ja.
För det är ändå lite jobb att göra så i bilen upp och ner.
Mm.
Då hade jag glömt den i taxichaufförns baksäte där.
Ja.
Ja, och det är ju så här, men det är ju 7000 andra grejer att tänka på.
Ja.
Det var ju ändå bättre att glömma dataväskan än att glömma Rufus i bilen.
Det får man väl faktiskt säga.
Ja, han hade ringt sig bara, du, jag har redan son i bilen, ni glömde att ta honom. Då var det en sån vänlig taxichaufför.
Ja.
Så här, för det var ju en tight dag som det var liksom. Skulle ju hem, hinna packa om, liksom, ändå så här, hinna landa hemma innan jag skulle upp 6 dagen på.
Mm.
Så jag vände ju direkt då.
Ja.
Och så bara, vart kan vi träffas? Ja, men vi kan träffas här vid Kungens kurva på Mercedes eller någonting där.
Ja.
De här bilhallarna som är där då.
Just det.
Så att det var ju en supervänlig själ.
Det får man ju säga.
Ja, det var grymt. Det var ett uttryck av medmänsklighet. För det första att ringa då och berätta att, och att ringa i tid, eller bara det att han såg, det var ju fantastiskt liksom. Det var en svart dataväska på ett svart
säte.
Precis, i en sån här taxibuss längst bak då.
Ja.
Så att det var grymt. Det var superbra. Den hade blivit ganska jobbig när man har en lång resa framför sig.
Ja.
Och har kommit kanske till Jönköping när någon ringer och säger att du har din datorväska i bilden. Hur tänkte du med det?
Ja. Eller han inte hade sett den och någon annan hade hittat den bak och tagit med sig den eller något liknande. Att du aldrig vet att vart du tappar bort den.
Ja, så det var en liten abrevinch där.
Ja,
men, sen efter långt om länge då, så kunde vi komma hem. Och så gjorde en sån här racer uppackning och racerstädning och racertvätt hemma.
Ja.
på någon timme sådär. Innan jag tror jag satte mig på testcykeln och cyklade 25 minuter. För att liksom bara få röra kroppen lite grann.
Mm. Hur kändes det då?
Ja, det kändes ändå väldigt konstruktivt faktiskt.
Ja, det gjorde det.
Ja, det var viktigt att få röra på kroppen lite grann.
Men det kanske var bra att få igång cykelbenen lite inför kommande dagar.
Ja, men det var ändå värdefullt att få göra lite grann så faktiskt. Och sen en snabb middag med en kompis bokat så länge. Och sen i säng och så upp då jättetidigt för att flyga då till Nordmakedonien och Skopje.
Mm. Nu är vi,
det är nästa äventyr då börjar.
Det är bara onsdag morgon.
Det var så tvära kast liksom i verkligheten där.
Ja.
Ja. Och det är ju det är så här, Nordmakedonien, och jag tycker hela den här regionen är väldigt intressant rent historiskt. Rent historiskt är det ju där, för någon som är intresserad av historia så är det ju fascinerande.
Mm.
Skopje är ju någonting som jag har haft i mina tankar. Alltså det är ju en stad. På något sätt har jag läst om det här när jag var liten, men Skopje drabbades ju av en riktigt svår jordbävning för ganska länge sedan då, typ på 60-talet eller 70-talet, och hela stan ödelades nästan då. Men det var det typ så här, som jag kände till om Skopje sedan tidigare. Mitt första mål var ju så här att komma ner, vi hade ett par timmar, jag skulle vara med på en presskonferens. Men så tänkte jag så här, men det vore jäkla gött att få simma lite.
Mm.
För det är ju en fin, det var jättevarmt i Skopje, det var ju 30 grader, 35 grader.
Ja, vad härligt.
Fan vad gött det har varit att få röra på kroppen lite, jag kände mig ganska trasig så, det var gött att få simma. Vi hittade, så jag googlade ju så, ja men jag har en simmare här, vi kan åka direkt den då. En ute 50 skulle det vara.
Mm.
Och så kom vi fram där, vi såg bassängen från vattnet, eller vi såg bassängen från vägen. Mm. Vi såg hur det skymta så här, men här är ju vattnet.
Ja.
Men vi hittade aldrig ingången.
Nej.
Det var otroligt.
Det gick inte att komma in.
Nej, det var ett mysterium. Det var en militäranläggning på ena sidan och en polisstation på andra.
Kanske inte var meningen att man skulle in där då.
Nej, det var väldigt märkligt. Men ja. vi hittade någon form av ingång. Vi slöt oss till att antagligen är den stängd på något sätt. Och även om det på, liksom, när man, på Google Maps så stod det att det skulle vara öppet så här 10-18.
Ja.
Men vi såg i alla fall en skylt där det var så här. Du vet, man har så här förbudsskyltar, så här, typ förbud mot hund, förbud mot rökning, förbud mot glass.
Det är ju som den här gamla hip-hip-sketchen,
ja.
När fotbollssupportrarna går runt och skanderar i stan och så går de förbi Systembolaget. Där sitter ju sådana skyltar, vad som inte får följa med in på Systembolaget. Och då ropar de väl, vem får inte följa med in på systemet? Hunden, katten, glassen, hunden, katten, glassen.
Här var det också då förbud mot pistol.
Det är ju lämpligt. Mm. Tror du att det är för att pistolerna tar skada av vattnet eller att pistolerna kan skada människor?
Men jag tror det är mer så här, vart lägger man pistolen när man simmar?
Ja.
Nej, men det är lite så här, ingen hund, ingen glass. I det här fallet då var nog rökning tillåtet, för rökning verkar vara tillåtet överallt i Nordmakedonien.
Ja.
Men förbud mot pistolen.
Mm.
Ska du gå och simma, du måste lämna pistolen hemma.
Ja. Mm. Inga pistoler.
Nej, så blev ingen simning, men det var lite så här, ja men ja, vi kanske
det blev ingen simning för ni hade pistolerna med.
Men vi är ett land här där, det är lite logistiskt och rent kulturellt lite annorlunda än hemma då.
Ja.
Så att, men i alla fall, det blev ingen simning. Jag gjorde en liten löpning längs floden.
Ni hittade aldrig in till
bassängen? Nej, vi hittade aldrig in liksom. Det var, vi tror att vi till slut hittade ingången, men den var stängd i alla fall.
Ja, okay.
Det fanns liksom ingen sån här hytt eller entré som var tydlig.
Nej.
Så vi bara tänkte att det kanske är meningen att vi ska gå rakt genom polisstationen in här. Men de såg så bistra ut, poliserna, så vi...
Det kanske var en sån träningsbassäng bara för poliser och militärer.
Nej, det tror jag inte heller faktiskt. Nej. Det var en riktig simbassäng.
Ja.
Men den var diffus till hela sin utformning då.
Jag förstår.
Och sen var det ju i Makedonien då, så Nordmakedonien, så mina cykelkompisar Peter och Daniel och Sabina Grubbesson då, som är upphovsmakare eller som är founder, grundare av stiftelsen Losa Foundation. De var ju flugit ner ändå tidigare, och de har också varit och besökt ett par av de här, både barnhem och hem då för funktionshindrade som Losa supportar och stöttar då.
Okay.
Det hade varit en extremt stark upplevelse, inte minst då för att man fick se den misär under vilken många av de här barnen levde då.
Mm.
Det hade varit väldigt gripande, tyvärr missade jag det, men jag fick se bilder då, det var väldigt gripande. Men man såg också vilken nytta de här pengarna gjorde när de kom till användning då. Och på den här presskonferensen som vi höll då, så var det två stycken killar med, som tidigare hade bott på det hemmet för människor med funktionshinder. Mm. Och de hade ju nu då, tack vare stödet, stöttningen, supporten från Losa Foundation, kunnat lämna det här hemmet och nu kunnat leva i det vanliga samhället med hjälp av med hjälp av support, eller vad heter det? Med hjälp av personliga assistenter heter det.
Ja.
Precis. Och en av de här killarna hade dessutom byggt en egen cykel, en trehjuling. Han hade byggt ihop den själv.
Ja.
Och han hade cyklat 80 mil totalt den här sommaren då. Bland annat en 10 mil tur runt en sjö.
Det är mer än vad jag har cyklat, tror jag.
Nej, men så det var ändå mäktigt att se att det faktiskt kom till användning. Så att vi hade en presskonferens, gjorde lite olika intervjuer.
Du var med i TV, såg jag.
På morgonen dagen efter så var jag i en nordmakedonsk TV-soffa.
Mm.
En av de mest bizarra upplevelserna jag varit med om hela mitt liv faktiskt då.
På vilket sätt då?
Ja, jo, på det sättet att TV-studion eller TV-huset var ju då inhyst där det brukade vara förr i tiden, när det var liksom när Nordmakedonien var en del av Jugoslavien.
Ja.
Då när då TV och radio var ju en del av ett stort propagandasystem.
Just det.
Ja. Det TV-huset då såg ut som sanningsministeriet. Så man tänker sig att sanningsministeriet i filmen 1984 ser ut. Mm. En sån här megastor koloss till byggnad. Ja. Där alla möjliga hemskheter och hemligheter kan gömmas.
Just det.
Här har vi 5000 personer som jobbar med statligt kontrollerad propaganda, statspropaganda liksom.
Just det.
Och det första som hände då när vi kom till det där TV-huset, det var att jag inte fick gå in.
Nej.
För jag hade nämligen shorts på mig.
Ja.
Ja. Och man blev inte insläppt i huset om man hade shorts.
Nej. Man klämmer sig ordentligt.
Men det var så här, man fick inte komma förbi vakten om man hade shorts. Det var ingen som hade upplyst oss om det. Jag bara, det var ju tur att jag inte kom med mina cykelkläder då, i alla fall.
Ja.
Ja, nej, men du vet så här. Och jag hade ju en tolk med oss hela tiden. Och hon bara, nej, men det visste inte jag heller om. Det är en väldigt märklig regel. Så att en av den här personen som var ansvarig för att vi skulle vara där som gäster fick ju springa in i the prop room.
Och hämta byxor.
Ja, ifrån en nordmakedonsk långkörare till tv-serie. Ett par tweedbyxor som jag fick dra på mig utanpå shortsen, så jag fick komma förbi vakten. Som jag sen då kunde ta av mig då.
Ja, du hade inte på dig dem i sanningen.
Nej, det hade jag inte, som tur var då.
Det hade varit roligt om så du hade det och de hade nämnt dig.
Det gick ju tydligen bra att få vara med i tv i shorts. Ja. Men man fick liksom inte gå förbi vakten utan långa byxor.
Nej.
Det var så här, man bara, och det blev ju så här, det var väldigt mycket så man tänkte så här,
men det var väl så då att vakten hade tydliga regler att följa. Här släpper du inte in någon med shorts.
Nej, precis. Så, okay. Kjol går ju bra om man var tjej då.
Ja, men då kanske man sagt, här får ingen gå förbi med shorts.
Nej, exakt.
Men om du släpper i byxor, går förbi och sen tar av dem igen, så är det okej.
Okay. Sen på vägen ut då var de ju tvungna att gå, för då hade jag tagit av mig byxorna och lämnat dem där.
Ja.
Då fick de gå liksom i typ, de fick ju gå information runt mig så att det inte skulle bli en incident där då när jag gick förbi ut igen. Jag bara, vad kan hända liksom?
Utanför får man väl ha shorts?
Nej, men jag skulle ändå gå förbi vakten på vägen ut.
Ja, ja.
Ja, för då
men vad ska jag göra?
Nej, det kunde vara allvar, det kunde bli problem.
Ja,
de var väldigt oroliga för det. Nu får vi skymma dig från kamerorna här och skynda dig ut nu så inte vakten ser. Så i den här tv-studion, det var ju också så här tv-sändningen, alltså i det här enorma huset.
Var det live eller?
Ja, det var det. Så hade de reducerat då hela den här tv-enheten då. Det var ju typ två rum. I det ena rummet var det ju, såg ut som att det hade inte hänt någonting sen Josef Titos tid. Eller sen, ja. Och det satt faktiskt en bild också på Tito uppe på väggen.
Ja.
Ja. Och vi var ändå så här, det var ju tidigt på morgonen och jag bara, vi hade inte hunnit få en kaffe en gång. Jag bara, Sabina sa det, kan man få en kaffe liksom? Och han är den här, en av de här producenterna eller tv, vad ska man säga, han skötte någon form av, han skötte ljudet där inifrån då.
Ja.
Han bara, men vi har inget kaffe här, men han kan få lite ur mitt private stash då.
Aha.
Sa han då. Ja, du får det sen, du får vara med i tv först då.
Ja.
Ja, så hade vi den här ganska absurda intervjun då, med tolk och, ja, men det var en surrealistisk upplevelse.
Ja, ja.
Och så kom jag ut då, så in där och lämnade den här myggan till honom då.
Mm.
Datorer, du vet, från, det var så här, så det såg ut som de första datorerna eller någonting som de hade där inne. Fick jag en kopp med kaffe då. Så han bara, men du kan sitta ner och dricka det här. Nej, men jag dricker det på vägen. Då fick jag turkiskt kaffe. Jag var inte riktigt med på det då.
Nej, och, är det starkt eller?
Ja, det är inte att det är starkt. Utan det är mer som att det är kaffe. Det är ju sediment i.
Det är mer någonting man äter.
Ja, det är mer någonting man äter. Så det var den kanske mest vedervärdiga koppen kaffe som jag druckit. hela mitt liv. Så att med det turkiska kaffet då, det förföljde oss lite grann på längs vägen sen då också när vi skulle dricka kaffe ute på cyklingen då.
Ja.
Ibland, så man fick så här turkisk kaffe ibland då.
Just det.
Vilket ju var en speciell upplevelse. Vissa gillar ju turkisk kaffe, men jag är inte förtjust det.
Nej.
Jag gillar inte att ha partiklar i mitt kaffe.
Nej. Jag förstår.
Jag älskar ju starkt kaffe, men jag gillar ju inte att ha själva kaffe. Jag gillar ju inte idén på kokkaffe som inte liksom man har runnit av så.
Nej.
Men och sen är det ju fascinerande då med Nordmakedonien, det är ju att de har ju, eller i Skopje rättare sagt då, det är ju att det är en väldigt imponerande stad så, de har ju fantastiska byggnader, ja, superimponerande, väldigt mycket gammal, vacker arkitektur, och på torget då i Skopje, det har då för övrigt var någon form av invigningstalare kvällen innan,
ja.
Så har de ju en enorm staty av Alexander den Store, som ju då var han var ju makedonier.
Han var det, ja.
Han var makedon.
Ja. Hur många personer bodde i Skopje, vet du?
I Skopje, enligt uppgift då, så bodde det ungefär 500 000, 600 000. De var lite oklara till och med när vi frågade, för de hade gjort någon sån här folkräkning för länge sedan, för några år sedan, men de trodde inte alla var med i den riktigt. De typ räknade bort vissa, typ romer räknades inte med och lite så här. Men att, ja, man var lite oklar, men det var med alla mått mätt. En ganska stor stad.
Ja.
Men det var väldigt många, det var så här övermöblerat med statyer. Så här stora, stora statyer, monument. Du vet, ena änden av torget låg en annan stor staty. Man tittar så omkring, så man säger 5-6 överdrivna statyer. Och allting handlade om Nordmakedoniens historia.
Vad kul.
Och tänkte så här, fan, det här är ju en svincool staty här på Alexander den Store. Undrar, den måste ha stått flera hundra år. Nej, men den smällde man upp 2014.
Ja.
Och den, ja, det visade sig att nästan alla statyer var väldigt samtida.
Okej.
Okay. Och då kände vi så här att, ja, alltså, statybudgeten i landet kanske är lite överdriven, men barnhemsbudgeten är lite underprioriterad.
Förstår.
Man hade kunnat liksom, prioriteringarna här hade kunnat vara lite annorlunda.
Ja.
Och det var väl också det som syftet var, är mycket med projektet, det är ju att väcka också politisk uppmärksamhet och att visa så här att, ja, resten av Europa har ögonen på lite grann här, att det här är inte en acceptabel europeisk standard. Detta är inte en standard som vi tänker att vi ska associera med ett modernt land eller ett land som ändå vill in i den europeiska värmen, gemenskapen, som strävar efter europeisk standard på andra plan. Liksom. Mm. Att vi behandlar inte de svagaste i samhället på ett så dåligt sätt.
Nej.
Så det är ju också inte bara genom att samla in pengar till stiftelsen som sådan, utan att också lyfta den frågan till ett politiskt plan.
Just
kanske. Så att vi tyckte vi fick jättebra liksom uppmärksamhet där och gjorde flera intervjuer på torget och sådär innan vi rullade iväg då.
Hur går själva insamlingen till? Finns det något, kan vi säga här hur man bidrar?
Man kan ju då bidra till Losa Foundations arbete genom att antingen swisha eller sätta in på bankgiro, och det är samma nummer, och det är 900 900 6248.
Mm.
Så 900 6248, 900 6248, och då går ju alla de här pengarna som samlas in då går ju oavkortat till Losa Foundations arbete. Man kan gå in också och läsa på Losa Foundation och läsa mer i detalj om vad de gör också då.
Just det.
Och Losa stavas L-O-Z-A.
Mm.
En annan grej som Losa Foundation gjorde där nere var att de hade fixat ett stort antal cyklar och gav ut till underprivilegierade barn.
Ja. Barncyklar?
Ja, cyklar till barn då. Det var tydligen när de hade pratat med en massa barn där i samma under sina tidigare resor, så visade det sig att cykel var det de önskade mest av allt.
Ja.
Det var att äga en cykel var enormt stort helt enkelt då. Så de hade lyckats på olika sätt att få tag på sponsrat köpt 50 stycken cyklar.
Ja.
Och det var ju också en sån oerhört positiv upplevelse då.
Jag förstår.
Att få se de här barnen liksom med sina cyklar. Många av dem var ju på torget då när vi började våran cykling också.
Ja.
Faktiskt då.
Vad roligt.
Sen rullade vi ut ur Skopje på torsdagen klockan 11 efter en ganska lång förmiddag i solen där redan då.
Just det. Nu växte ju en fråga här i mig genast. Jag vet ju att ni inför den här resan skaffade er såna här så kallade gravel bikes.
Ja.
På grund av att ni var lite osäkra på hur vägarna såg ut.
Ja.
Var det rätt val?
Det kan jag säga var ett 100% rätt val. Ganska tidigt så insåg vi att det var helt riktigt. Det var ett väl avvägt beslut faktiskt.
Ja.
Ja, det var en gissning som stämde.
Mm.
Ja, men jag fick låna en gravelbike från Canyon.
Mm.
Stort tack till dem. Daniel och Petra hade också varsina gravelbikes. Gravelbikes är ju som linjecyklar, men med grövre däck. Så, och med lite
mer upprätt
lite mer upprätt sittställning till viss del, och lite stabilare, stadigare och så. Och vi hade båda, alla tre då, satt på däck som av mer slicks karaktär då. Så att, mer racerstuk på däcket än mountainbike-stuk på däcket då, på däcken då.
Men lite större, med lite utrymme för lite mer luft än i ett vanligt racerdäck.
Precis. Och lite större anläggningsyta och cyklar som tål lite mer helt enkelt då.
Ja.
Så cyklar vi mellan Skopje och Skopje i Nordmakedonien och Pedje i Kosovo.
Mm.
Första dagen då, ungefär 15 mil. Och det var inte så många höjdmeter, det var kanske 1500 höjdmeter, men det var jättevarmt var det. Redan efter 3 mil då, eller 25 km, kom vi till gränsen till Kosovo.
Ja.
Så vi är då två stycken då. Det är så här, man kör igenom en gränskontroll, så tänker man så här, jaha, ja, men nu är vi i Kosovo. Så cyklar man 2 km och så kommer det en station till. Och man har varit liksom i någon sån här ingenmansland under tiden där då.
Ja, just det.
Ja. Och så...
Ja, det var inga problem.
Nej, absolut inte.
Man fick ha shorts på sig.
Ja, det fick man. Ja. Det var inga som helst problem för oss på cykel. De som kom, våra supportteam i bilarna däremot, hade lite mer problem då.
Asså?
Ja, men det var lite så här, man fick förklara vad de gjorde eller och vad är det för pulver ni har med er? Hur mycket pulver har ni? Vad är det värt?
Ja.
Har ni försäkring? Ja, du vet så här, det var lite pappersarbete och så, men jag tror inte det var... Det var ju inga problem. De kom ju kapp på senare på någon då.
Ja.
Så cyklade vi genom Kosovo. Spännande upplevelse. Inte heller där har man ju varit.
Nej.
På något sätt ju. Överraskande ändå. Ja, men bra vägar. Ganska relativt bra vägar. Ganska otäckt trafik däremot.
Ja.
Många konstiga omkörningar och så.
Kan jag tänka mig.
Ja. Men också så här, häftigt liksom. Härligt att få cykla på en plats man aldrig varit tidigare.
Mm.
Och,
var det vacker natur?
Ja, det var det. Mm. På det stora hela. Däremot så brändes det ju mycket bildäck. Det känner man ju. Det luktade ju brända bildäck överallt.
Asså?
Ja. Vilket ju... naturligtvis var
dåligt.
Ja, det är ju inte härligt att bränna bildäck så.
Nej.
Men jag vet inte om de använder det för att värma saker eller vad de använder det till då.
Nej. Ja.
Men vi stannade, vi hade en härlig fika i en stad där, och på många sätt så var det, ja, det var trevligt var det. Vi cyklade igenom många väldigt fräscha, fina ställen. Vi hade exceptionellt vacker natur. Sen mot kvällen där så rullade vi in i Pedje. Och vi hade haft ett bra snitt där på våra cyklar ändå under den etappen. Nästan.
Vem var starkast i sadeln då?
Nej, vi försökte inte vara så starka i sadeln. Jag försökte ju vara väldigt återhållsam och säga till dem att nu ska vi ta det väldigt lugnt. Den här etappen ska knappt kännas, för imorgon har vi över 20 mil och typ 3,500 höjdmeter. Eller sjukt många höjdmeter i alla fall. Vi var lite osäkra på hur mycket, för de olika systemen visar olika.
Ja.
Men jag försökte vara så här, ta det väldigt lugnt så hålla tillbaka. Så, ja, och så är det varmt också.
Mm.
Men jag var nog helt klart mest sliten efteråt. Jag var lite tagen när jag kom in.
Men du hade ÖTÖ i benen,
ja,
också?
Ja, jag var trött helt enkelt. Jag hade sovit för lite under flera nätter och sådär.
Men du var äldst också, det kan du
förstå. Äldst, definitivt. Ja. Kom fram, åt en väldigt trevlig middag där i Pedje. Jag bodde på ett litet hotell där. Snabbt i säng och sen iväg då dagen på då. Där vi då styrde kosan in till Montenegro.
Mm.
Och då började vi ju då med en rejäl sån megaklättring. Vi var ändå på det klara med att någonstans 3,500 höjdmeter väntade den dagen.
Och, det är rejält.
Ja, men det är mycket. 3,500 höjdmeter, det betar man liksom inte av sådär på kort varsel.
Nej.
Och det blir ju så, man får ju ett väldigt lågt snitt initialt. Vi cyklade ut ur stan och så var det ju rakt upp för direkt. Och så satt vi ju i ett par timmar egentligen i en klättring, mer eller mindre.
Ja.
Och när man väl är uppe och man börjar få lite nedförkörningar, så har man sådär 16 km i timmen i snitt fram tills dess. Och det är väldigt svårt att plocka tillbaka det.
Ja, det är klart.
Man kör ner för lite grann, vet, det är lite kurvigt. Helt plötsligt blir det dålig väg. Ja, så här, man får upp snittet till 22-23, men... Ja, och sen går ju inte det supersnabbt på gravelbikes. Man har ju en begränsad utväxling.
Mm.
Så att det blir ju ändå, det blir lägre fart på alla sätt och vis.
Just det.
Så att, men så vi rullade på där, fick mycket sämre väder under dag två, mycket mera regn.
Ja.
Peter och Daniel var jätteduktiga på att, de hade ju kartor, så här, GPS-kartor de följde. Vi gjorde en enda miss då, vi tog av på ett väldigt konstigt sätt från våran huvudväg och gav oss upp på en extremt brant asfaltsbacke. upp. Och så blev det grusväg. Och så blev det lervälling. Och så blev det liksom en kostig. Och jag bara, men det här kan ju inte vara rätt. Men vi får ändå köra på. Och så vände det neråt och så hamnade vi på asfaltsväg. Och så i slutet på den asfaltsvägen i en by där. Och så blev det ett litet... Jag var lite efter. För jag var så här, jag kommer köra sjukt långsamt ner här. För att det här är liksom inte... Jag har ju aldrig kört där annars. Det här, vi ska ju egentligen cykla på racercyklar liksom.
Ja.
Nej, men så, jag fick ett möte med en traktor.
Ja.
Så jag var tvungen att bromsa ganska hårt. I relativt låg fart. Så jag gick omkull där då tyvärr.
Aha.
Så att... fick ju ett litet några mindre blessyrer helt enkelt då, så att
där inga stygn i lillfingret.
Nej, det var det inte, men jag var ju tvungen att åka bil därifrån, för jag var ju tvungen att plåstras om och blödde på höft, armbåge och fot och hand och så där då.
Okay,
så att jag fick ju fortsätta därifrån till
med bil.
Ja, precis. Mm. Jag kunde inte dessvärre cykla klart hela andra etappen då.
Nej.
Men det visade sig att det blev ju den etappen tog ju, vi startade ju 7:15 på morgonen. Och Petra och Daniel kom ju fram till vårt hotell då. De var inte framme förrän så här 6:45 på kvällen.
Så att, det tog hela dagen.
Ja, nej, det tog verkligen hela dagen.
Ja.
Så. Men det var ju också en oerhört mäktig inramning.
Ja, kan jag tänka mig.
Till det hela då.
Men kom ni på det här med den här vägen då? Det var fel väg när du kört?
Ja, det var ju en väg som... Det var väl en liten miss ifrån... Som kartan hade valt, när hade väl tyckt att men här har vi 1 kilometer mindre eller någonting då. Fast det var ju väldigt mycket sämre terräng då. Men återigen, det är ju, vi gjorde ju massa snirklingar kring likrok överallt, så att det är inte alltid det blir 100% rätt så.
Nej.
Men det var ju en ren olyckshändelse naturligtvis då. Det var ju många partier som, det är ju så när man cyklar, man kan ju, har man otur så kan det ju hända en olycka nästan vart som helst då.
Eller hur?
Så ja. Vi var ju mer glada att vi liksom inte smällde med någon av de lastbilarna eller långtradarna som valde att köra om när de hade möte med oss då, så vi nästan så här fick kasta oss ut i diket då.
Just det.
Ja. Och sen en härlig natt då på ett montenegrinskt hotell uppe i bergen i en gammal någon så här gammal skidort.
Heter det så, montenegrinskt?
Montenegrinskt.
Ja.
Ja. I alla fall i Montenegro.
Ja.
Som en gammal, typ någon sån gammal skidort som heter Tsabljak, tror jag det heter. Ja. Också otroligt vackert. Väldigt fint då. Men vi också kom fram till att det var de som jobbade så att nej, det är ju ingen skidort per se så. Det är lite så här helisk extrem skidåkning, men liftarna är ju från kommunisttiden, så det är ju ingen som åker utför på det sättet egentligen.
Nej, okay.
Så att och sen sista dagen då så kände jag att jag kan nog köra ändå. Jag hade ju ont så och var lite uppskrapad och kände mig lite justerad i ryggen och så här, men ja, vi kör en vidare då. Så hade vi en fantastisk sista dag då in till Bosnien, Herzegovina och Sarajevo.
Mm.
Och det var ju det också. Där kan man ju säga att när vi väl kom in i Bosnien, då var vi ju extremt glada att vi hade valt våra gravelbikes. Det var vi ju fram tills dess också.
Ja.
Men när vi passerade då. Ja, men det blev ju så. När vi passerade in i Bosnien så var det ju väldigt tydligt liksom att här har det varit mer krig än någon annanstans antagligen. Då.
Okay.
Så fort vi passerade gränskontrollen så fick vi köra över en träbro.
Mm.
För den riktiga bron såg man då hade sprängts.
Ja.
Och så var det så här varningsskyltar för minor eller... Ja.
Okay,
typ gömda minor, alltså man fick inte, ja, så här. Plus att de första milen väg där var så här blandning av halva vägen var borta emellanåt, det bara var grusväg, så det var man ju, fick man ju möten, man var ju tvungen att kasta sig ut i gruset och så. Så det var lite så här.
Ja, men
vi är glada att vi har med cyklarna.
Ja, jag förstår.
Vi är glada att vi har med hojarna. Tack igen för det liksom.
Ja.
Så det var kanonbra. Nej, men så var det bara en exceptionell upplevelse hela vägen fram då till också det är väldigt mycket klättring, kuperat i 1000. Ja, lite blandat väder, spännande nedförsörjningar, läs otäcka nedförsörjningar, och tunnlar var mörka och bilen fick köra bakom och lysa upp och så. Men ändå helt exceptionella landskap, och just där, också där var det så här, ja, men man får vara tacksam att man är här och gör det här, för man hade ju aldrig någonsin varit på cykelsmässor i det här området.
Nej, antagligen. Precis.
Det är ju inte så att man spontant tänker.
Ni mötte inte många andra cyklister.
Det gjorde vi inte.
Nej.
Det gjorde vi faktiskt inte.
Nej.
Men det var intagande natur, så det fanns ju väldigt mycket liksom att titta på och glädjas åt och känna in så där.
Just det.
Och väldigt många upplever vi då, väldigt trevliga människor längs vägen på väg fram till Sarajevo.
Hur ser intresset för cykelsporten ut i de här gamla jugoslavländerna?
Jag tror intresset är tämligen lågt, känns det som. Eller jag vet inte.
I Italien så är det ju stort.
Ja.
Det är mycket cyklister överallt. Ja, det kan skilja sig.
Sarajevo, när vi kom väl kom fram dit då, det kändes ju att det var ju en stad som... Det första man ser är ju de här olympiska ringarna. Sarajevo hade ju vinterspelen 84.
Just det.
Ja, vilket ju då väckte då min jag plockade fram lite sådana eller så Buster, anekdoter från Buster-tiden när man läste Buster, som jag försökte liksom underhålla
84,
då grannskapet med.
Då var du 11 år.
Nej, men man var ju ändå, det var ju ändå kul att följa även vinterosbrandtiden. Det var ju kul att läsa om det åtminstone då.
Ja.
Ja. Det var ju ändå där Thomas Gustav, så han vann ju guld där i skridsko.
Var det på den tiden? Ja, hur länge var han? För han kommer jag ihåg.
Thomas Gustafsson, han vann ju också guld och silver sen i OS 88 i Calgary.
Ja.
Men det var ju också
men det var han sista OS han var med, eller?
Ja, han körde också 92, men det gick ingen vidare.
Nej.
I Albertville. Men vi hade ju också segrar i 4x10 km stafett, om inte jag ens fel.
Ja.
Och sen hade vi, Gunde vann med något guld också.
Mm.
Så det var ju... Det var väldigt coolt att se. Däremot såg man liksom inga spår av vinter-OS-anläggningarna. Det hade vi inte tid att utforska. Enligt ryktet då är de helt förstörda då, tydligen. Helt sönderbombade. Och i Sarajevo såg man ju också tydliga spår av kriget. Det var ju många fasader och sånt som hade skotthål i sig. Och en hel del byggnader som fortfarande man inte hade byggt upp. Eller som var ruiner då. Sönderbombade och så vidare då.
Det är ändå väldigt länge sedan kriget tog slut.
Ja, det är det.
25 år sedan.
Nej, belägringen av Sarajevo tog slut 95. Ja, nästan 25 år sedan kan man säga. Ja. Men det var ju en belägring av Sarajevo mellan 92 och 95.
Ja.
Så att, men den staden är ju definitivt färgad av den konflikten fortfarande.
Ja.
Men det var ändå väldigt så här... Ja, det var lite ödesmättat att du lägger i Sarajevo.
Kan jag tänka mig.
Ja, för att tänka sig, här var det ju ett blodigt, brutalt... Här var det en blodig, brutal konflikt. Ja, i den mån konflikter och krig inte är det. Men det här var ju extra blodigt, känns det som. Extra brutalt på många sätt då. Som människor som tidigare varit grannar med varandra nu ville mörda varandra.
Mm.
Och faktiskt gjorde det.
Ja.
Eller var bittra dödsfiender då.
Ja, fruktansvärt. Ja.
Så att, och där tog ju det cykeläventyret slut för oss då. Och vi kommer ju återvända här nästa vecka och cykla några etapper till då.
Ja, just det.
För att fortsätta den här resan hela vägen in då.
Mm.
Men det var exceptionellt spännande. Sen hade vi ju en jobbig hemresa då vi hamnade i Istanbul av misstag en natt extra då.
Aha.
Där vi skulle flugit direkt hem då via Istanbul och hamna i Göteborg då. Vi fick spendera en extra natt i Istanbul då.
Nej då.
Ja, det var ju lite sådär då.
Ja, det förstår jag.
Ja. På andra sidan då var vi i Turkiet och då kunde vi dra oss till minnes den gamla ikonen Naim Süleymanoğlu som är en turkisk nationalidol.
Ja.
En gammal tyngdlyftare. Så att det var ändå så mycket...
Det fanns saker att glädja sig åt även i Turkiet.
Ja.
Mm, jag förstår.
Så det var ju en ganska många intressanta kulturintryck under den här resan.
Mm.
Och många, många intressanta... Liksom, perspektiv om ett annat då.
Just det.
Och just den här insikten om att det är ändå länder som ligger relativt nära och hur vilken otrolig skillnad det är på länder som ligger ändå ganska nära varandra. Om man tittar på, nu var vi alla inne i Kroatien och Kroatien är ju med alla mått mätt ett väldigt välfungerande land då, med väl utbyggd turism och jag har varit i Kroatien ganska mycket.
Mm.
Det ser man ju inte alls den här typen av vi ska kalla det för misär eller fattigdom då, som man kunde se exempelvis i Kosovo eller i Nordmakedonien.
Nej.
Så att man ser ju att det finns ju en hel del arbete att göra och man förstår ju att det är alltid de svagaste i de här länderna som far mest illa naturligtvis, när man har infrastruktur och som inte fungerar 100% då.
Just det.
Ja.
Ja, det är viktiga frågor, helt klart.
Ja.
Kolla in Lusa Foundation.
Ja, resan fortsätter. Nu har vi ett annat gäng då som cyklar vidare upp genom Europa.
Ja.
Och sen är tanken
vilka är med där då? Är några roliga?
Bland annat Martin Flinta cyklar just nu.
Ja.
Och Sebastian Norberg.
Härligt.
Och tanken är att jag ska ansluta igen då om en vecka i Berlin. Och cykla de tre sista etapperna.
Det är härligt ju.
Till Varberg.
Då blir det restcykel.
Ja, men då blir det nog faktiskt tempocykel.
Tempocykel till och
med? Ja, det är den enda restcykeln jag har.
Ja, just det.
För tillfället.
Ja.
Så att, men den cyklar man ju väldigt bra på när det är normala förutsättningar.
Ja, det är klart.
Även i grupp faktiskt då.
Ja.
Så det är inga
konstigheter.
Nej. Så att där har vi de samlade äventyren från föregående vecka faktiskt.
Ja. Ja, det var
många mil på cykel, det var väldigt varierat väder, det var många utmaningar, det var också väldigt, väldigt mycket god mat faktiskt. Och
Känns det så här i backspegeln som att det är en betydligt längre period än en vecka som har passerat?
Ja, men det gör det ju.
Det brukar det göra när det händer mycket saker och man är på många platser.
Ja, när det är så många tvärkast. Ja. Och sen när man kommer hem så hänger fortfarande så här våtdräkten. Man har bara kastat upp för att torka och ötelöskorna liksom sitter i skostället för torkning och, ja. Ja, och så vidare. Då. Så alltså, det är så mycket upplevelser, det är så många timmars motion sammanlänkade liksom till en och samma upplevelse nästan, till en och samma vecka. Så att ja, nej, så det blev många timmars aerob motion förra veckan.
Ja, men det är bra.
Ja, det är bra.
Det är väldigt bra, det tycker jag. Ja, men vad härligt. Ja, vad ska man säga om det mer?
Nej, men vi kan säga att som sagt, vi återkommer till det här större ämnet senare under hösten.
Med äventyr och välgörenhet, ja, i kombination.
Definitivt, och gå gärna in och supporta då Lusa Foundation och deras viktiga arbete för de här frågorna då, som är högst angelägna naturligtvis om man tittar lite liksom bara runt hörnet på vad som faktiskt finns där ute när det gäller mänskligt lidande och annars då.
Mm.
Ja, om man tror på den idén att det kan vara värt att hjälpa till lite grann då.
Just det.
Och det är ju, det var väldigt, tycker jag, det var oerhört givande att själv vara där på plats och se att pengar faktiskt kommer till nytta och det kommer till gagn för rätt personer och att man kan göra skillnad.
Just det.
Så det kändes bra på så många olika sätt att göra de här dagarna cykling. Och i den lilla mån man kan bidra. Då.
Det kan jag förstå. Kör på.
Hemma nu då. Lite höst hemma.
Mm. Ska du springa kretsloppet?
Nej, det ska jag inte göra faktiskt. Det kommer jag inte riktigt att... Nej, men jag är inte riktigt taggad för det.
Nej.
Men du ska springa, hör du?
Jag kanske ska springa. Vi har ju börjat det här härliga babysimmet med Lilly.
Mm.
Det var första gången... I lördag som vi var där. Vi missade allra första gången, så det var egentligen andra tillfället. Men det var väldigt roligt. Hon älskade ju vattnet. Det kommer inte vara något problem att få henne att simma, det tror jag inte.
Nej, vad gött.
Hon plaskade runt där och skrattade och tyckte inte att något var speciellt jobbigt med vatten. Faktiskt. Nej. Men det är ju då på lördag då också kretsloppet går. Men jag tror att jag hinner gå på babysim, byta om där uppe på rehab, jogga ner till starten som uppvärmning. Och sen köra kretsloppet.
Ja, men det är bra.
Tror jag. Jag fick...
Du har inte tränat sådär. Jag menar, du har inte gått och gjort någon så här hemlig löpsatsning här under sommaren, eller?
Jag tror jag sprungit två gånger i sommar. Varav en gång försökte jag mig på lite backintervaller hemma. Och så sprang jag faktiskt 5 kilometer, tror jag, förra veckan. För jag var uppe på Kyppe och skulle ta en bastu när jag fick en lucka i livet.
Mm.
Och då passade jag på att springa 5 kilometer runt där uppe. Vilket var ganska jobbigt. Men jag pratade med Erik och Niklas i podden Lagom kondition. Och Niklas hade slängt in en anmälan till Lidingöloppet och undrade om inte jag skulle hänga med.
Ja.
Det sa jag, det ska jag absolut inte göra. Det var en riktigt dålig idé. Men så kom jag på det här idag då, att jag kanske skulle köra kretsloppet. Så då frågade Erik, när går starten på kretsloppet? Ja, den går 1:30, sa han, första startgrupp. Och men då sa jag, då hinner jag ju faktiskt springa kretsloppet efter babysimmet.
Just det.
Ja.
Och då, om du springer tillräckligt fort bara.
Ja, och då sa Erik, gör det. Det blir kul. Det blir en tid för Niklas att slå på milen om du springer nu. Och jag bara, det kommer inte bli så svårt, för att jag har cyklat en del i sommar, men jag har ju absolut inte sprungit någonting. Så sa jag till Erik att jag sticker ut nu och springer en mil och kollar i formen. Och den tog 51 minuter. Så det var ändå bra, tyckte jag.
Det är ju väldigt anständigt.
Ja.
På så himla lite träning.
Ja,
det kommer du ju kunna putsa lite. Sub 50.
Sub 50.
På kretsloppet. Ja. Det är ju rimligt.
Mitt PB på en mil som det jag i alla fall har mätt tiden är ju 45 minuter. Men det var ju på Skatåsmilen. Den är ju lite mer kuperad än just kretsloppet.
Du kommer rise to the occasion på lördag. Det är jag ganska säker på.
Ja, men det ska bli kul.
Jag kommer vara där och titta på dig.
Ja, vad härligt.
Och supporta dig.
Ja, men då får jag ju skärpa till mig och göra mitt bästa, helt enkelt.
Innan vi stänger butiken idag så ska vi först lyfta fram våra partners. Men vi vill också påminna om anmälan till nästa års Borås triathlon.
Ja.
Som ju är igång nu sedan ett tag.
Anmälan är öppen.
Vi vill bara påminna om att vi har ju ett exceptionellt härligt ingångserbjudande i år. Inte bara har vi ett generöst pris som sen kommer höjas då, men vi har ju också en utlottning av 2 stycken biljetter till Hawaii under Hawaii Ironman 2020.
Just det.
Vi har alltså en person, en enda lycklig vinnare.
Utav de som anmäler sig till våran halv Ironman distanstävling.
Ja, precis. Det gäller bara då de som anmäler sig till halv Ironman och inte sprinten. Men en person som anmäler sig till det loppet fram till den 12 oktober kommer att kunna bli lycklig vinnare av 2 stycken flygbiljetter till Hawaii under Hawaii Ironman 2020. Man kan inte kvala till Hawaii Ironman, men man kan vinna en resa dit.
Precis. Man kan ju passa på att kvala på någon annan tävling under året, så har man sina flygstolar klara.
Man har också chansen att vinna ett simcamp till Colting Borsén. Värde 6 000, och man har också chansen att vinna en Colting Wetsuits premiummodellen T03, eller nästa års modell då, som kommer att heta T04.
Just det.
Så vi har ju 3 stycken exceptionellt fina priser som vi lottar ut bland alla de som anmälde sig i tid.
Mm. Innan 12 oktober, det är en månad kvar ungefär.
Så har man nu om man när en liten dröm att klara en halv Ironman, eller har tidigare varit med här i Borås och trivts på våra banor, eller bara överhuvudtaget kör triathlon och har tänkt att ja, Borås kanske skulle vara en idé, så tycker jag att man ska ta och anmäla sig på en gång nu. 30 maj går loppet nästa år. Kommer bli helt suveränt.
Kommer bli helt underbart. Boråstriathlon.se tror jag, va?
Boråstriathlon.se.
Ja, eller via colting.se kan man också.
Om vi nu ändå pratar om triathlon, så tycker jag att vi ska lyfta också våran triathloncoaching som finns på coltingborsén.com.
Just det, det var ju lite roligt. Det hade jag tänkt säga innan när vi pratade med Ötelö, att när jag satt där och kollade på sändningen från Ötelö,
ja,
så dök ju Jojo upp i studion. Aha. På Ötelö-sändningen och i full coltingborsén-mundering. Och ja, pratade swimrun, men även pushade coachingverksamheten.
Ja, absolut. Ja. Och vårat coachingår börjar ju den sista september.
Mm.
Då börjar resan till nästa års triathlon stordåd. Alla de som ska köra en hel eller halv Ironman kan hoppa på våran coaching.
Och borde hoppa på eran
coaching. Ja, jag kan garantera att om man är nybörjare så kommer man ha väldigt, väldigt, väldigt stor nytta av våran coaching. Och har man kört triathlon sen tidigare, så är jag tämligen säker på att vi har väldigt mycket att erbjuda när det gäller att tillhandahålla ett perfekt avvägt coachingprogram med en väldigt tydlig röd tråd, med väldigt mycket kunskap, med väldigt mycket pedagogik. Vi har en hel medlemssajt med filmer som visar styrketräningsprogrammen, som visar de olika teknikövningarna, som förklarar vad olika saker betyder i programmen. Vi har mängder med texter. Vi har en podd som vi spelar in inför varje coachingperiod, varje 4 veckors period alltså. Så att man får väldigt mycket kött på benen. Plus att vi har en minst sagt levande community där väldigt många trivs, och där det blir liksom, det blir ett extra mervärde ovanpå själva, bara själva coachingen och kunskapen och programmen att följa, så blir det också en community att ta del av.
Just det.
Det är ju exklusivt för våra adepter.
Mm.
Så att det här är en coachingtjänst som vi på allra största sätt kan då rekommendera, coltingborsén.com. Coachingen kostar 899 kronor i månaden. Om man då kör den månadsvis, man kan betala helår på en gång också, och då blir månadspriset, beroende på lite grann till vilket event man har liksom sitt slutmål då, men det blir 100-150 kronor billigare att köpa hela året på en gång då.
Just det.
Man har möjlighet att åka på läger med oss, och ja, det finns, man har fördelar med partners, så att det finns mycket, mycket mer i värde i det här, bara än de programmen man får att följa också då.
Just det. När vi ändå snackar Colting Borsén, kan vi ju nämna simcampen, tycker jag.
Ja, precis, och de ligger lite utanför, eller det är en del av vår verksamhet, och det är ju faktiskt öppet för vem som helst att åka på, att komma på ett simcamp. Och det kör vi vårt första camp nu 18-20 oktober i Borås, som brukligt är då. Det har vi de bästa förutsättningarna för arena och möjlighet till träning och sådär. Och där har vi jättemånga nybörjare som kommer och som lyfter sig, inte bara en utan 2 klasser också.
Just det.
Så att 3 stycken coacher på däck, väldigt mycket pedagogik, teori, simanalys. Ja, allting man kan tänka sig som man behöver för att liksom förstå simning, utveckla simning, bli vän med simning och tycka om simning till och med. Och att fatta liksom grejen, och att kunna ta med sig det hem sen, och att göra någonting väldigt bra av det på hemmaplan då.
Just det.
18-20 oktober, nästa camp efter det 13-15 december. Båda de lägren då finns att...
13-15 december, ja. Det var det jag ville komma fram till. Ah, för där kan man göra en liten add-on om man vill, om man kommer på det här campet. Då för en liten summa så kan man på söndagen delta i vårat event som vi kallar för Koltings Lucia Swimrun.
Ja, just det. Ja, eller bara Lucia Swimrun. Jag vet inte, det där ligger lite grann kvar. För att vi tänkte att vi skulle bara köra det en enda gång.
Just det.
Koltings Lucia Swimrun var att det här är så crazy att...
Det kommer ingen komma på.
Nej, precis. Nej. Det blir jag och mina kompisar som kör det här. Ja. Liksom, sådär.
Men det har varit ett ganska gediget intresse ända sedan vi körde det första gången. För jag vet inte om det är 3 eller 4 år sedan. Men i alla fall...
Ja, det här blir fjärde året.
Ja. Och det går i Stadsparken i Borås. Man simmar en gång över Viskan. Jag vet inte vad det kan vara, 30 meter.
Ja.
Och sen har vi ett litet varv, man springer i Stadsparken. Och så kör man ett antal varv där och sen käkar man lussefika och glögg. Och...
Värmer sig väl den. Ja, det är ett superhäftigt event.
Ja,
15 december, det kommer ju vara, i år kan vi garantera snö. Det är ungefär vartannat år som det brukar vara snö och det är dags för det i år.
Just det.
Förra året hade vi en sån här magisk inramning ju.
Ja.
Det kom in ett sånt riktigt snöoväder faktiskt.
Eller hur? Ja, det var fint. Men man anmäler sig på luciaswimrun.com eller via colting.se.
Ja, precis. Då ska vi avsluta med att lyfta då veckans partner. Och det är en nygammal partner, Vitamin Manager.
Just det.
Vitamin Manager. Och Vitamin Manager, de säljer skräddarsydda kosttillskott av mineraler, vitaminer, oljor, boosters och växtextrakt. Alltså det är ett renodlat kosttillskott. Och Vitamin Manager skräddarsyr din mix genom ett enkelt hälsotest som man då kan göra på deras sajt. Och deras sajt är ju då vitaminmanager.com. Det är ett sånt där hälsotest som visar då att du kan ha nytta av lite extra magnesium kanske, eller lite extra D-vitamin, eller lite extra C-vitamin, eller lite extra zink. Beroende lite på vem man är, hur gammal man är, vilken typ av aktivitetsgrad man har och så vidare. Då. Så att det blir liksom ett skräddarsytt kosttillskott som är anpassat till den person man är och de behov som man har. Då.
Mm.
Och första leveransen med hjälp av den här rabattkoden som vi har i samband med podden då. Rabattkoden är Colting 2020. C-O-L-T-I-N-G 2020. Det gör att den första leveransen kostar endast 9 kronor.
9?
Ja. Och billiga 9 spänn. Det är som att man får den första månaden i princip helt gratis.
Det är som ett paket kakor från Eldorado. Då är det här ett bättre köp måste jag säga.
Ja, precis. Och sen efterföljande månader då kostar 149 kronor per månad om man då väljer att fortsätta.
Ja.
Så att koden Colting 2020 är ju exceptionellt. Är ju en exceptionellt förmånlig prova på kod som man bara inte får missa.
Eller hur?
Och Vitamin Manager är ju då en väldigt smidig prenumerationstjänst på det här sättet då, att den kommer ju då i brevlådan i ett brevlådesanpassat kuvert. Och deras grundidé är ju genial och enkel liksom, att Vitamin Manager tillhandahåller ju då den bästa och smartaste lösningen på personliga och dagliga kosttillskott. Det kommer i en liten påse då som man öppnar och äter. Ligger det ett antal ampuller eller tabletter i helt enkelt som man äter med ett glas vatten eller till frukosten eller till middagen eller vad som helst då. Hemleverans i brevlådan varje månad, skräddarsytt för dina behov. Man kan ju också plocka ihop efter eget huvud, typ så här, men jag vill ha mer magnesium, då väljer man det själv. Smidiga dagsförpackningar som sagt, bara ta med dig necessären om du tar resa, du behöver inte liksom hålla på och pilla med tabletter från olika burkar och gissa dig till på något sätt. Inga minningstider, enkelt att säga upp, producerat i Sverige. Så det är win-win på alla sätt. Och det här är ju då ett kosttillskott som faktiskt Joje har. Det är ju Jojes företag som han har dragit igång då, Vitamin Manager. Så att det finns ju en väldigt god garant för kvaliteten kring det här. Och nu är det då det stora företaget Orkla som äger Vitamin Manager. Som har köpt Vitamin Manager då.
Mm.
Så det ligger under Orklas flagg. Och Vitamin Manager firar i år 5 år och de firade då med riktigt slagkraftiga priser på sin tjänst. Så att nu endast 9 kronor första leveransen.
Det är inte dyrt.
Nej, det är inte dyrt. Det kan alla testa om man vill ha ett bra kosttillskott nu när hösten börjar vina runt husknuten. Eller man vill säkra upp sin goda kosthållning. Och naturligtvis är det ju så att en god grundkost är ju alltid det viktiga. Men ett väl avvägt och högkvalitativt kosttillskott som det här kompletterar ju kosten väldigt, väldigt bra. På ett förnämligt sätt. Så att gå in på vitaminmanager.com. Gör det här hälsotestet om man vill. Ta bara 2 minuter. Och använd sedan koden COLTING2020. COLTING 2020.
Härligt. Vi tackar Vitamin Manager så hemskt mycket för det. Och så känner vi oss klara med dagens avsnitt.
Ja, som så sagt. Får vi väl lova ett uppsnacksavsnitt faktiskt då. Det vi ändå har på något sätt gått till djupet av den senaste veckans fysiska äventyr.
Så hoppas vi väl att vi kommer tillbaka med
ett mer ämnesinriktat avsnitt naturligtvis då.
Precis, ett mer strukturerat avsnitt.
Ja, strukturen är ju samma.
Strukturen är samma, ja det är bra. Men fram mot slutet på den här veckan.
Ja, naturligtvis då.
Ja. Ja. Härligt, då säger vi på återseende.
Tack så mycket.